Okej, jag fortsätter med vänskapen. Och jag sa att jag skulle tala förra gången eventuellt om svårigheterna i vänskap, men det lämnar jag till nästa gång faktiskt. För att jag blev inte färdig förra gången med det som jag ville dela. Vi ska titta i brevet till Filemon. Brevet till Filemon. Och titta lite grann på vad som finns där att se om vänskapen. Om ni minns lite grann, jag vet inte, troligtvis har inte alla varit här hela tiden under den här serien som jag har haft. Men jag vill bara nämna att jag talar om vänskap som Guds arbetsmetod, jag kallar det så. Och jag inser mer och mer, ju mer jag tänker själv på det, att det är faktiskt sant. Gud jobbar i denna värld endast genom vänskapsrelationer. Det är ganska märkligt när man börjar läsa i Bibeln redan i början att både Noah och Abraham och Mose, de var alla vänner med Gud. De var inte bara några av Gud anställda, så att uttrycka, utan de var vänner med Gud. Och Gud hade sån förtroende för dem så att han kunde öppna sitt hjärta för dem och säga: jag vill inte gömma det som jag har i mina tankar. Jag vill inte gömma det för Abraham, jag vill inte gömma det för Noah, för Mose och alla andra. När Jesus kom till jorden, han kunde bygga megakyrka med fullkomlig organisation, med allt perfekt. Med en hierarki som vi inte behövde då undra om det behövs en påve eller inte behövs. Han kunde sagt allt detta. Han kommer till 12 ganska udda typer på ett eller ett annat sätt. Och så säger han till dem så här: jag kallar er för mina vänner. Kom ihåg det här, lite repetition av hela undervisningen. När första riket bland Guds folk och av Guds folk byggdes på mänskligt sätt av kung Saul, så byggde han det riket på ett sätt som var dömt till att gå under förr eller senare. Saul hade inga vänner. Och låt mig få säga så här: världen bygger alltid sina saker genom ett system. Gud gör det aldrig. Aldrig faktiskt. Jag säger inte att Gud är inte systematiserad person. Han är ganska systematisk. Men han bygger inte sitt rike på det viset. Han bygger sitt rike genom relationer, genom vänner. Och det intressanta är att Saul, när hans rike gick under, så kom en annan man efter honom, David. Och jag måste bara understryka ännu en gång. Jag blev så glad och välsignad och fascinerad av det. De tre viktigaste tjänster i Gamla testamentet: präst, eller om jag går i den ordning, konung, präst och profet. Det är hela Gamla testamentets Guds arbete eller verksamhet, så att säga, gick genom dessa tre människor. Om ni läser om David då, David hade en präst som var hans vän. David hade en profet som var hans vän. Det betyder inte att profeten profeterade vad David ville höra. Ibland var det precis tvärtom. Men de var vänner. Och jag måste säga, ju mer jag tänker på det här, desto mer ser jag: utan vänskap så kommer inte någon församling att bestå. Vi kan göra saker. Vi kan göra saker som i det yttre kanske imponerar på världen. Men den gemenskapen som inte har, eller den församling eller Guds verk där gemenskap och vänskap inte finns, den går förr eller senare under. Om inte synligt så där, så går det under på ett annat sätt. Och då när man tänker då på Paulus. Förra gången talade vi om vänskap mellan honom och Timoteus. En ung man och en äldre man. Otrolig gemenskap. Inte bara så att Paulus var mentor för en yngre människa, som är väldigt populärt idag. Inte bara genom det att han var bara rådgivare till en ung man. Utan jag tror att Paulus och Timoteus hade en relation där Paulus fick lika mycket genom Timoteus som Timoteus fick genom Paulus faktiskt. Nu ska vi titta på en annan vänskapsrelation. Det handlar om Filemon och Paulus. Och egentligen ska man läsa hela brevet, men jag börjar med vers 1 så här. Från Paulus Kristi Jesu fånge och från brodern Timoteus till vår älskade vän och medarbetare. Till vår älskade vän och medarbetare. Något mer än bara medarbetare. Han är en älskad vän. Det finns en historia här som är fantastisk. Och så säger han i vers 4. Jag tackar alltid min Gud när jag nämner dig i mina böner. Eftersom jag hör om din kärlek, din tro. Och din tro på Herren Jesus och din kärlek till alla heliga. Och det är kanske självklarhet att vi som är i det här lilla gemenskapen ska ha kärlek som sträcker sig långt utöver Skogakyrkans väggar, eller hur? Det handlar inte om Skogakyrkan, det handlar om Guds rike. Då säger han så här, vers 6. Min bön är att din gemenskap med oss i tron ska visa sig verksam. Min bön är att din gemenskap ska visa sig verksam. Okej, vänner. När man läser de här bönämnen som jag läste idag och man hör hur många kristna är ensamma. Och så sjunger vi om den fantastiska gemenskapen. Då undrar man, men vad är det som händer? Så kan man säga så här. En person kan säga, ja men jag duger inte för alla. Och självklart ingen duger till för alla. Men alla duger till för en, eller hur? Och det där är någonting som, jag kommer bara lite till, jag ska läsa andra delen av det där. Någonting som vi behöver verkligen tänka på ordentligt. Därför att det här gemenskap är något mer än bara mysigt. Så han säger, jag ber att din gemenskap ska vara verksam och lyssna på andra delen. Och ge en klar insikt om allt gott som vi äger tillsammans i Kristus. När jag läste det igår kväll så tänkte jag så här. Här är det. En äkta vänskap. Djup vänskap. Mellan syskonen. Det är det enda vägen. Kära Gud. Är jag för dogmatisk här i mina uttalanden. Det enda sättet att upptäcka riktiga rikedomar i Kristus är genom djup vänskap med varandra. Sälla. Säger saltaren. Stanna upp och tänk på vad som blivit sagt. Jag tror att genom det här söndagsgemenskap som vi har. Så kan vi skrapa på ytan lite. Underbar lovsång. Vi berörs av Gud och så vidare. Men de riktiga rikedomar som finns i Kristus. Insikten om dem. Uppenbarelse om dem. Kommer endast genom en gemenskap som är verksam. Genom en gemenskap som är mer än bara söndagsförmiddagsgemenskap. Det kommer genom en gemenskap som bygger på vänskap. Där man förstår att våra relationer är faktiskt de som Guds rike beror på. Om det ska manifesteras i världen eller ej. Tack för det. 50 kronor för det. Okej. Låt mig få läsa en vers till. Efesebrevet då, bara att säga att det stämmer där vad vi ser, eller hur? Efesebrevet kapitel 3 och vers 18. Paulus ber och säger så här. Ni ska då tillsammans, han ber om det här att bönen i första kapitlet, att de ska se vad de har i Kristus. Och så säger han så här. Ni ska då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek som går långt ut över vad någon kan förstå. Jag minns för en tid sedan så sa en vän till mig så här. När jag började vittna för honom om Herren och den gemenskapen och att vara vänner med varandra. Så sa han till mig så här. Nej men vet du vad Stoyan, jag tror att du skulle varit precis likadan om du inte var kristen. Och jag vill inte vara så där fruktansvärt ödmjuk som den där kvinnan som bakade goda pannkakor. Och någon sa vilka goda pannkakor. Det är inte jag, det är Jesus som gjorde dem. Liksom. Jag vill inte falla i samma nonsens. Så jag sa okej, jag förstår vad du säger. För jag är sån person. Och det är inget att skryta om. Men, sa jag, det finns en punkt, en nivå över vilket jag kan inte gå om jag inte är troende. Och det är det här som jag tror vi behöver se. Vi är kallade till något som är lite utöver det vanliga, mänskliga, trevliga och vänliga. Eller hur? Och Guds rike kan aldrig uttrycka sin kraft, sin omsorg, sin härlighet om vi förblir på en vanlig nivå där vi är bara som resten av världen, vänliga, trevliga och inget mer. Paulus skriver här att enda vägen till insikten om rikedomar som vi har i Kristus går genom relationer som är mycket djupare än de relationer som världen utan Gud har. Jag ser inte det inte finns människor i världen som inte kan till och med vara så överlåtna för varandra så att vi kommer i skuggan av deras överlåtelse. Men faktum är faktiskt att världen kan inte se ut, kan inte se bättre ut utan evangeliets budskap. För att hur ska man älska annars sin fiende om Gud inte ger kraft? Hur ska man annars gå andra milen om Gud inte ger kraft? Hur ska man ge kappan till någon som vill ha din skjorta? Du kan inte säga, hör du, stanna nu för att kappan kostar skjortan och du får vara nöjd med skjorta istället, eller hur? Så det är en nivå som evangeliet utmanar oss till, och det är det här vi pratar om, vänner. Jag kan säga ärligt, uppriktigt, jag har aldrig under mitt 38-åriga kristna liv varit mer utmanat att leva kristna livet på en verklig nivå än sista året faktiskt. Och jag bara märker hur Gud uppenbarar nya och nya nyanser i det här. Och varje gång Gud visar en ny nyans i gemenskap och i vänskap så märker jag en sak. Om jag inte är villig att dö till mig själv så kommer jag att missa rikedomar som finns. Och om jag inte är villig att leva i vänskapsrelationer som är utöver de mänskliga så kommer jag aldrig att få insikt om rikedomar som finns i Kristus. Låt oss gå vidare och se vad han säger till Filemon. De är vänner från tidigare och han säger så här. Din kärlek har varit, vers 7, till stor glädje och tröst för mig. Och heliga, de heliga har blivit styrka i sina hjärtan tack vare dig, min broder. Nu ser han, går vidare till vers 8. Jag älskar den här texten. Nu, lyssna. Det är Paulus, en man som har en sån pondus i Gud. Han har en sån auktoritet och alla vet vem Paulus är. Han säger så här. Även om jag därför med stor frimodighet i Kristus kunde befalla dig vad du bör göra, vädjar jag hellre för kärlekens skull. Får tårar i ögonen när jag läser det. Skillnad igen mellan ett hierarkiskt system och Guds rikes livsstil. Paulus var biskoparnas biskop. Paulus kunde bara säga, hör du, Filemon, gör det här. Jag har makten, jag har auktoritet, jag är förste pastorn. Så nu fixar du det här. Han säger, det där skulle inte bidra till Guds rikes manifestering och manifestation. Jag kunde gjort det, Paulus, säger Paulus till Filemon. Men för kärlekens skull vädjar jag till dig. Jag älskar den här attityden. Jag har en vän som är pastor. Och jag minns en situation när jag var där i den församlingen där han jobbar. Och det var några minuter innan mötet började. Och han bara befallde sin medarbetare att göra någonting. Med ganska bestämd röst. Och jag vände mig till honom och sa, du kan inte behandla denna broder så. Han var självklart första och enda pastor i församlingen. Så sa han, vad menar du? Ska jag be honom att göra det? Självklart, sa jag. Vem i hela världen är du att du ska befalla en annan broder med sån röst? Vem är du? Om du vill vara riktig Guds tjänare, så var tjänare och inte en auktoritär ledare. Det finns plats när ledarna behöver med en viss auktoritet säga vissa saker. Men inte så ofta som vissa gör. En riktig auktoritet är den som man har fått genom tjänandet, inte genom befallandet. Det vet vi allihopa. Om någon hade auktoritet på jorden, det var Jesus. Det var endast han som i hela judiska kulturens historia tvättade fötter på en annan människa, som jag förstår. Och han skulle börja ett nytt rike på jorden och visa hur det går till. Så säger han i vers 9, jag vädjar hellre för kärlekens skull. Varför just för kärlekens skull? Jo, därför det är kärleken som är den första, främsta, starkaste och klaraste tecken på att Guds rike är på gång. Det är där kärleken får utrymme. Han säger så här i vers 10, jag vädjar till dig för mitt barn som jag har fött i fångenskap, Onesimus, som förr inte var till någon nytta för dig, men nu är till nytta både för dig och mig. Och så säger Paulus vidare, honom skickar jag nu tillbaka till dig. Det är som att sända mitt eget hjärta. Vänner, hör ni vilka uttryck det är? Jag menar, det är sådana relationer som är makalösa. Det är svindlande att läsa de orden. Paulus skriver till Filemon och säger, Filemon, lyssna. Jag vet vem jag är i Herren, jag vet vad jag kan göra och så vidare. Men jag böjer mig, jag kommer på samma nivå, för att vi är på samma nivå inför Herren i Guds rike. Jag vädjar till dig, gör något för det där din tjänare som tidigare var inte till nytta för dig. Nu har han blivit frälst i fängelse, nu har han nytta för mig. Och Paulus skriver lite senare i en vers, egentligen Filemon skulle jag behålla honom för mig själv, för att jag har så mycket nytta av honom. Och Guds rike har mycket nytta av honom och det arbetet vi gör. Men jag förstår att Gud vill ha honom hos dig. Och jag sänder honom till dig, Filemon, för att du ska ha nytta av honom. Det här är också underbart. Eller hur? Tänk om lokala församlingar någonstans i en liten stad som Kungsängen kunde säga så här. Hörrni, vi har två stycken i vår församling. De är till enorm nytta för oss, men vi upplever bara att de kommer bli till ännu större nytta för er. Så vi skickar dem till er med glädje. Halleluja liksom. Eller hur? Jag minns när jag var pastor i ett annat land. Och vi bestämde oss att skicka en penningsgåva till alla församlingar i stan. En julgåva. Och vi skickade, och några tackade, tack för det. En församling skickade pengar tillbaka. Så vi vill inte ha dessa pengar från er. Och det var den församlingen. Från vilken församlingen, i vilket jag jobbade, skildes ifrån för några år sedan. Även att jag var inte skyldig för det. Det var innan min tid. Och de sa, nej, vi vet inte vilka motiv ni har. Kära Gud. Motivet var att pastor skulle bjuda sin fru på restaurangen. Okej, så Paulus skrev till honom. Lyssna, när jag sänder honom till dig, det är som att jag sänder mitt eget hjärta till dig. Okej, stanna upp och tänk lite grann på det. Jag tänker nu när jag tittar på er här. Tittar så här, tänk om någon av er skulle skicka en person till mig och säga, hör du stående, den här personen är som mitt eget hjärta. Vill du behandla henne så som jag skulle behandla henne? Fick igår ett brev från en broder som är troligtvis nyfrälst. Och han skrev så här. Frågade mig varifrån jag var. Jag nämnde staden i vilken jag är född. Och så sa han, för några år sedan var jag där i den staden. Min fru, barn och jag. Och vi hade ingenstans att sova. Så vi sov på bänken och polisen kom och allt möjligt. Och så tänkte jag, i den staden finns minst 1000 troende. Fanns ingen plats. Eller visste han inte om dem? Tycker det är så härligt. Även ibland när mina grannar åker någonstans till något land så säger de till oss ibland. Känner ni någon där? Ja, det gör vi. Ja, men det är inga problem. Vi fixar något vad ni behöver. Och det är så skönt när man kan göra så. Paulus skickar sitt eget hjärta. Okej, så ser han vidare så här. I vers 13, egentligen ville jag behålla honom, säger han, men jag ska inte göra det. Riktig vänskap är generös. Riktigt vänskap kan till och med ge bort det som en själv behöver. För att någon annan ska ha nytta av det. Det är det här vänskapen som jag tror förvandlar världen. Det är det här vänskapen som gör att en församling kan uppleva att vi är ett annorlunda folk. Det är det här typen av gemenskapen. Han säger vidare, utan ditt samtycke vill jag inte göra något, för att det goda som du gör inte ska ske av tvång utan av frivilja. Läste igår, jag ska snart på resan till Kroatien och predika, blev tillfrågad att tala om enhet. Och så läste jag en citat av Tozer. Många har hört om honom, eller hur? Och Tozer sa så här, att genom någon organisation tvinga människor in i enhet i kristendomen är lika bra som att göra en fotbollslag av 11 döda människor. Det kommer ingen vart. Och så är det. Det finns ingen organisation som kan förena oss. Det enda som kan förena oss, det är hjärtan. Och det är i Jesus, eller hur? Så Paulus skriver, det är ingen mening att du ska känna dig tvungen att komma på söndag klockan 11. Kära Gud. Och ännu mindre att du ska känna dig tvungen att städa bara därför att Runa har gjort programmet. Ja, men om du går och dammsuger med en sån och tycker, okej, jag dammsuger här, men egentligen skulle jag vilja gå till en församling där de inte vill att jag ska dammsuga. Ja, men gå då för goodness. Kära Gud, vet ni, Bibeln säger, allt vad ni gör, gör utan knorr. Underbart, va? Okej, jag går vidare. Det står skrivet så här att han säger att här i vers 17. Eller låt mig få se bara här. De här verserna som läste precis nu, det där att Paulus säger, även när jag kunde befalla det, så vill jag bara kommentera enkelt och snabbt. Det är ingen hierarki som fanns där. Det fanns vänskap. Hela tiden vänskap. Hela tiden vänskap. Ni vet, när apostlarna ville skapa hierarki, då säger Jesus till dem, lyssna grabbar, nu lever ni kvar i det gamla, i världen. I mitt rike är det inte så. Om ni inte kan vara vänner, så adios muchachos med allt annat. Det hjälper inte. Så Paulus sätter vänskapen långt, långt utöver hierarkin. Ibland undrar jag hur vår kristendom skulle se ut i detta land om det här var verklighet bland oss. Det skulle inte varit så mycket diskussioner på bloggar om det ena och det andra, utan det skulle varit mycket mer vänskap och uppmuntran och allt annat. Så säger han i vers 17 så här. Om du alltså anser mig vara din förtrogne vän. Kära Gud, liksom. Hela tiden något annat ord bredvid där som visar att Paulus tänker inte bara på några formaliteter och på någon formell relation. Han säger, om du anser mig vara din förtrogne vän. Det är nästan som att jag ser i dessa ord där Paulus säger, kan inte vi vara förtrogna vänner, så det är ingen mening att vara vänner. Nu vet jag, vänner, jag vet, jag hörde nu 17 stycken säga så här. Men står han, inte kan man vara vänner med alla, det vanliga. Nej, inte med alla, men bli vän med någon på det viset. Så när vi är med någon så kommer samman, så finns en atmosfär, eller hur? Eller hur? Okej, okay. Så han säger så här. Om du alltså anser mig vara din förtrogne vän, så ta emot honom som du skulle tagit emot mig. Som du skulle ta emot mig. Har han, och nu går det ett steg vidare. Har han gjort dig någon orätt, eller är han skyldig dig något, så för upp det på min räkning. Nu vet jag att det finns väldigt mycket folk överallt som skulle vilja verkligen leva i den här typen av gemenskap där de kunde sina skulder skriva på någon annans räkning. Det förstår jag. Och det är klart att ibland måste man vara medveten om det. Därför att det finns alltid människor som lever i en gemenskap som, ursäkta uttrycket, det är väldigt djupt teologiskt term, som vill leva som parasiter. Och Paulus tålde inte parasiter. Paulus sa, den som inte jobbar, han får inte äta, punkt och slut. Men Paulus sa också, om ni ser syskon som brinner för Gud och är ärliga och uppriktiga, lever i ljuset, hjälp dem med vad som helst. Och han säger, om han är dig skyldig något, skriv det på min räkning, säger Paulus. Jag måste berätta en sån händelse från våra egna liv. För några år sedan så, vår son Saki, han var på bibelskolan i Bangladesh heter det. Men han faktiskt var i någon bush där och trampade på något och fått en inflammation. Sen åkte han tillbaka till Hawaii och låg 2 dagar på sjukhuset. Och vi som trodde att vi ordnade allt med försäkring att inte gå in på det. I alla fall, vi fick en räkning på 45 000 kronor på 2 dagar. Och försäkringen nekade allt. De sa att Soila har tagit försäkring retroaktivt. Soila ringde på fredag och sa att jag vill ha försäkring för 3 veckor som har gått. Hallå? Vem gör det? Ingen. Men okej. Så vi hade inte pengar. En god vän till oss sa så här. Det är ingen mening att du bråkar med dem. Ni kommer förlora ändå. Jag tar skulden på mig. Så betalade han 35 000 för att försäkringen gick med på att ta 15 000. Det här kallar jag för vänskap. Nu ska någon säga så här, och det här ska jag inte skryta med. Jag kan säga att i lite mindre skala har jag gjort det någon gång också. Med bröder som jag vet är bröder. Och jag tror att det är det här som Gud vill att vi ska göra. Gud vill att vi ska leva i den här typen av gemenskapen. Okej. Så säger han bara vidare så här, att låt det inte bara vara ord vad du talar om. Lyssna på den här versen, det är den här versen som kom till mig samma morgon när det här broder ringde och sa, jag tar erans skuld på mig. Då läste jag det här i andra Korintierbrevet och jag fick insikt i den rikedom som finns i Kristus när jag såg det här. Svensk översättning säger så här. När jag skrev till er, 7:12, andra Korintierbrevet. När jag skrev till er var det alltså inte med tanke på den som hade gjort orätt. Eller med tanke på den som hade lidit orätt. Utan för att det skulle stå klart för er inför Gud. Hur ivrigt ni tar er an vår sak. Därför har vi blivit tröstade. Ser ni vad det handlar om? Jag kunde bråka med dem där och vi har rätt och du har rätt, ni har inte rätt, vi har rätt, kunde försäkring säga. Så kommer en man in, sänd av Gud, och säger, jag tar er skuld på mig. Och vad är det som vi upplever? Det som han säger, det spelar ingen roll vem som är skyldig här. Det jag gör jag för att manifestera Guds trofasthet. För att du och jag är såna vänner, så det som du lider, det lider jag av. Gode Gud, vänner. Det är det här som är kraften och dynamiken i Guds rike. Utan det här kan vi bara skrapa på ytan, säga att vi har det trevligt. Men det finns en dimension i Guds rikes gemenskap och vänskap som går ut över det mänskliga, ut över det vanliga. Och jag vill avsluta med att läsa bara någon vers här i slutet av Filemon, där han säger så här, Paulus till honom. I vers 21. Han skriver så här. Jag skriver till dig övertygad om att du kommer att lyda mig. Jag vet att du ska göra ännu mer än jag ber om. Vilken tillit. Vilken förtröstan. Vilken insikt. Vilken vänskap. Och vilken rikedom i vänskapen. Paulus säger. Filemon, jag vet att du kommer att göra det här. Jag vet, jag känner dig. Jag vet förresten, Filemon, jag vet en sak till. Om jag ber dig om en smörgås kommer du att sätta 2 på bordet. Om jag ber dig, Filemon, att du går 1 mil med dig. Jag vet att du kommer att gå 2 milen med mig också. Jag vet hurdan du är. Jag litar på dig. Och då ser Paulus, som han skriver här i versen bara innan där. När han ber honom att göra det, så ser han i vers 20 där i slutet. Låt mitt hjärta få ro i Kristus. Låt mitt hjärta genom all det här få ro i Kristus. Efeserbrevet 3:20 säger att Gud ger oss mer än vi kan be om. Gud ger oss mer än vi ber om. Och så ser Matteus 5:38-48. Det är där Jesus lyfter Guds rike på en nivå som är utöver det mänskliga riket. Han ser det där. Be för de som förföljer dig. Välsigna de som förbannar dig. Om någon frågar dig om skjorta, ge honom även din kappa. Jesus lyfter det på en nivå på vilken ingen av oss kan vandra utan den heliga andens kraft. Genom på nytt födelse har vi sett Guds rike. Det är därför Jesus säger, den som är inte på nytt född, hör mig vänner. Man kan vara religiös, till och med medlem i en kyrka hela sitt liv, men aldrig se Guds rike. Guds rike kan ses endast om den ande som Gud blåste i oss är född på nytt. Och om mitt hjärta ges till Gud helt och hållet. Då öppnar Gud mina ögon att se vad Guds rike är. Och vet ni vad? Nästa upplevelse, underbar. Nästa upplevelse när jag ser Guds rike, vet ni vad det är? Det är att jag känner mig absolut oförmögen och okapabel att leva i detta. Och då säger Gud, ja, men det är därför jag sänder Guds hand, min ande på pingsten. Inte för att du ska klara av det här, utan att du ska vara villig. Och när du är villig så ger jag dig kraften. Jesus lyfter gemenskapen på en nivå som världen utan Gud kan faktiskt inte manifestera. Det är det vi är kallade till. Och när vi går i nattvard nu, det är det han gjorde för oss. Han gav allt. Och han kallar oss inte till medlemskap inom församling. Han kallar oss till vänskap med honom. Och vänskap med varandra. Amen.